det kan hända att den svenska tidningen på sätt och vis försökte vara artig. Mumifigurerna är ju mycket omtyckta också i Sverige. Men allt sedan dess har jag varit mumimamma också i Finland. Nå, värre kunde det ha gått.
Det här är Sommar i P1 med Tarja Halonen. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Jag heter Tarja Halonen. Men ni känner mig kanske bättre om jag tillräcker att jag är före detta president i Finland. Ja, vi känner varandra, Finland och Sverige, som systrar. Varför systrar? Sverige och Finland som andra nordiska länder står varandra nära som vårdande systrar. Svemamma och fröken Finland. Jag är glad att vara med som sommarpratare då lilla syster blir 100 år i år. Ja, som systrar men som barn i en och samma familj är vi också olika. Fast vi långt har samma värden i livet. Livserfarenhet och den omgivande miljön formar oss. Det är via människor vi lär känna varandra. De flesta av oss har bekanta i grannlandet. Och så vi, min man Pentti och jag, känner en hel hop svenskar, till och med medlemmar av svenska kungafamiljen. Jag är förresten ungefär jämnårig med drottning Silvia. Jag vet inte vem som var hennes stora idol under barndomen. Men min var Pippi Långstrump.
Här kommer Pippi Långstrump, tjola hopp, tjola ej, tjola hopp, utan ta. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, min fina söta lilla apa? Har du sett han Nilsson, ja för han heter faktiskt så. Har du sett min
Och det var Inga Nilssons Pippi Långstrump. Pippi och Villa Villekulla var något helt annat än flickböckernas lydiga hjältinnor och deras dämpade boendemiljö. Jag kommer från Kallio, Berghäll i Helsingfors, som var en traditionell arbetarstadsdel. Min familj var fattig, men det var också grannarna. Finland var fattigt och också största delen av Europa var ganska fattigt. Det var inget konstigt med det. Efter de långa krigsåren var stämningen optimistisk. Det var fred och man gick raskt mot bättre tider. Vi köpte en ordentlig radio 1956 under generalstrejken. För att hålla oss och jour. På Folkets hus i Helsingfors delade man ut strejkinformation och soppa. Man började bygga upp välfärdsfinland. Något man redan börjat med i Sverige som besparats från krig. Men i Finland, kriget kastade ändå sina långa skuggor överallt. Spår efter bombningar. Föräldralösa krigsbarn, invalider och brustna sinnen. Vårt gemensamma Europa var delat i tur, men lyckligtvis hörde Finland till väst, även om det Västeuropas sista utpost i norr. Men världen var inte heller speciellt internationell. I Europa byggde man på nytt upp sin egen livsmiljö, men alliansen från krigstiden upplöstes och istället kom det något som var mindre än vänlig samvaro. Man började kalla den nya företeelsen det kalla kriget. Ja, i själva verket, varför kallade man inte det den kalla freden? Nå, dagens ungdomar har av förståeliga skäl ofta för mig förfasat sig över den här sotna världen och bristen på teknologi i vardagen. Ja, sant. Ingen färg-tv, inga datorer, inga mobiler, inget internet eller motsvarande. Men inte heller kylskåp, frys, mikrovågs, ugn eller färdig mat. De flesta familjerna saknade också maskiner som tvättade kryddor eller disk. Tiden gick verkligen åt till att organisera livet. Därför hade åtminstone våra mammor inga fritidsproblem.
I'm so young and you're so old. This my darling I've been told. I don't care just what they say. Cause forever I will pray. You and I we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please, Diana. Oh, please, Diana.
Och ni hörde naturligtvis Polankas Diana. Finländska män och kvinnor talade inte mycket om kriget. De byggde sin egen och gemensamma värld. 1952 var ett viktigt år i Finland. Vi hade klarat av att betala krigsskulden, vi fick arrangera den olympiska sommarspelen och Armi Kuusela blev Miss Universum. Det var ett ljust efterkrigsår som på många sätt stärkte nationen. Ungdomarna ville allt mer vara fria från det förgångna. Ungdomsmåde gjorde sitt intåg. Jag minns när Polanka första gången besökte Finland. Han var den första ungdomsidolen som besökte Finland. Om jag minns rätt var vi cirka 40 000 ungdomar som trängdes på Borgbacken, som är Helsingfors motsvarighet i Gröna Lund i Stockholm. Jo, året var 1959. James Dean och Marlon Brando blev kända på vita duken. Jo, och Brigitte Bardot naturligtvis. Jag var själv en gänglig, mycket smal basketspelande ung kvinna. Nå, rent ut sagt, mager. Vilken otur att den brittiska stjärnan Vicky inte ännu var på modet. Jag själv fick första gången åka utomlands när jag tagit studenten våren 1962. Jag åkte runt halva Europa med buss och delvis med egen matsäck. Det var bråttom att lära känna hela världen. Men Sovjetunionen kvarstod som den granne man slöt olika vänskapsband med. President Urho Kekkonen, som var president från 1956 till 1982, verkade vara president för alltid. Okej, men handelsförbindelser skapades, vänskap och fred firades på alla nivåer i samhället. Men Finland började också radikaliseras. Kulturfolket väckte nya tankar på många håll.
Rakasta pieniä tyttöjä, pieniä tyttöjä, pieniä poikia, koiria, mummoja, vanhoja, piikoja, salaattia ja sellerin juurta, lampaan paistia, kevät aamuja, kylmien asemien yksinäisiä miehiä. Minä tulen sinun kanssasi meren rannalle.
Jag heter Tarja Halonen, ex-president i Finland, och jag är en sommarpratare idag. Så, jag inledde studierna vid Helsingfors universitet, ett år konsthistoria och sedan juridik, som var ett säkert kort. detta efter att mina föräldrar tydligt gjort klart för mig att det är bäst att skaffa sig ett yrke man kan försörja sig på. Men konsten förblev ett intresse i mitt liv, liksom strävan att förändra världen. Sverige var redan på 1960-talet mera internationellt än Finland. Men vi kom efter med buller och bång. Detta skedde inom samhällets alla sektorer. 1960-talet var också i Finland i hög grad ett förändringens årtionde. Jag studerade och finansierade studierna med olika deltidsarbeten både i Finland och utomlands. I England gav arbetet pengar, jag tränade mina språkfärdigheter, jag blev bekant med Trotsky och hans tankar och Beatles. Och jag fick bland det första se Beatles-filmen A Hard Day's Night 1964. Musiken var medryckande, även om jag på grund av skådespelarnas Liverpool-accent inte fick mycket klarhet i deras engelska. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. I Rom lärde jag mig italienska och hur studentorganisationerna ordnade demonstrationer när matpriset steg på universitetets matställen. Också i Finland deltog jag i alla slags organisationsverksamhet och var lite av misstag med när det studerade och ockuperade gamla studenthuset i Helsingfors år 1968. I den allmänna radikaliseringsvågen bland studerande. Ja, det år 1968 som kallats Europas galna år. Ja, någon gång däremellan blev jag också färdig jurist, konstigt nog alldeles enligt tidtabellen. Jag stannade ännu några år kvar inom studentpolitiken, inom Finlands studentkårernas förbund och nu riktigt med lön. Jag blev vad man kan kalla en yrkesradikal. Vår dröm var att förändra världen, förnya universitetens förvaltning, förbättra ställningen för alla slags minoriteter, förnya sexualpolitiken, stärka jämlikheten mellan könen och bygga internationell solidaritet och mycket, mycket annat. Men naturligtvis lyckades vi inte alltid. I fråga om förnyelsen av universitetens förvaltning var vårt valspråk en man, en röst. Projekt gick inte igenom då trots olika aktiva förhandlingar och många, många demonstrationer. Nå, när förändringen slutligen drevs igenom ett par decennier senare hade tidningarna bara ett par centimeter spalt om nyheten. Och själv var jag då redan socialminister i statsminister Harry Holgerins regering. Inom preventivrådgivningen gick det framåt, men abortlagstiftningen förblev sträng. Sexuella minoriteterna hade fortfarande en mycket, mycket svår situation. Homosexualitet var en straffbar handling, men i fråga om allt slags kärleksliv började det snart blåsa friare vindar. Därför inledde jag det här avsnittet med att spela Kristina Halkolas sång Jos rakastat på svenska om du älskar. Men låt oss gå från det engagerande 60-talet i vidare cirklar. Till perioden då solidaritet blev ordet för dagen. Därför spelar jag som inledningen en bekant melodi som sjungs av en också för en bekant person. Du vet, Aresa Jemma, jag vill tacka livet.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strör med stjärnor bland mängder människor, den som jag älskar.
Det var Arja Saijonmaa och jag vill tacka livet. Den finländska fackliga rörelsen växte med fart på 1970-talet. Jag övergick från studentradikalismen i december 1970 till FFC som är Finlands LO. Jag var den första kvinnliga juristen på den fackliga centralorganisationen, men mottogs helt väl efter en liten inledande förvirring. Genast min första arbetsdag kom det ett telefonsamtal till den juridiska avdelningen. Jag svarade. Den som ringde var en förtroendeman från en fabrik. Han ville tala med en jurist. Jag svarade att det är jag, Tarja Halonen. Sedan när är det kvinnor? Frågade förtroendemannen. Jag svarade och svarade från idag på morgonen. Ett ögonblicks tystnad. Jaha, fortsatte mannen. Vi har ett sådant här problem på fabriken. Ännu efter många år beundrar jag just den här finska mannens förhållningssätt till jämställdhet. En kvinna som jurist hos FFC var en ny företeelse, men han fann sig snabbt. Jag gick med i Finlands socialdemokratiska parti och i ett hela tidens växande antal olika medborgarorganisationer. Statsminister Kalevi Sorsa bad mig bli hans medhjälpare. Jag lär mig mycket nytt, men jag var i alla fall i ganska hög grad en fackföreningsmänniska. Och jag återgick också till fackföreningsrörelsens led efter ett par år. Fackföreningsfolket har ända från mitt barndomshem stått mitt hjärta nära. Och därför blir det. Så, internationaliseringen av Finland fortsatte. Vi tog liksom Sverige emot flyktingar från Chile, men mycket färre än Sverige. Finländarna själva reste allt mer, men också världen utanför Europa började synas på våra gator. Också mitt eget liv blev allt mer internationellt. Genom fackföreningsrörelsen fick jag studera vid universitetet i Manchester. Ämnet för min avhandling var inkomstpolitiken och löneutvecklingen. Och åter vidgades min världsbild.
Sitä tyttöä milloinkaan ei voitais horjuttaa, vaikka vastassaan olis rikkurit tai kiväärimiehet ja poliisit, kun tunkevat kokoukseen miehet yhteen aseineen. Tuo tyttömme ei ole peloissaan, vaan näin hän huudahtaa.
Det var Woody Guthrie's sång Union Maid, som på finska heter Liton tyttö, fackets flicka. Nå, inte heller mitt liv var bara politik. Det innehöll också kärlek och romantik. Till slut tyckte jag att jag funnit mitt livs man. Min dotter föddes i november 1978 på president Mauno Koivistos födelsedag. I mars 1979 valdes jag första gången in i riksdagen. Där förföt sedan de följande 20 åren, av vilka nästan 10 år i olika ministeruppdrag. Däremot var det romansen med den där mitt livs man bara i drygt 3 år. Den nordiska fackföreningsrörelsen har en mycket stark tradition av samarbete, något som inte heller är okänt inom annan politik. Det lär jag mig på nytt och på nytt som både minister på social- och hälsovårdministeriet och som justitieminister. Demokrati, rättsstatsprincipen och social rättvisa är i sanning ett gemensamt värdearv i hela Norden. Staternas gränser har dragits om många gånger under århundradena. Migrationen har stärkt den här likheten allt mer. Det finns olika uppgifter om antalet personer med finländsk bakgrund som bor i Sverige. Det senaste är över 700 000 eller över 20% av befolkningen i Sverige. Olika människor, olika berättelser. För så många människor har Sverige varit, om inte ett sagoland, så åtminstone möjligheternas land. Dessutom var Finland på sin tid en del av Sveriges rike i över 600 år. Vilket har gjort flytten lättare för oss finländare. Så man skulle kunna tro att också finskheten skulle vara intressanta för svenskar. Men å andra sidan, när är småsyskon intressanta? Men många finländare är det. Till exempel Jari Sillanpää, han är född och uppvuxen i Sverige och numera en av Finlands mest populära artister.
Sano, että yhä ainoa olen sun. Sano, että yksin olla sä tahdot mun. Silloin satulinna kaukomaan, meille kuuluis kokonaan. Sinulle mä aarteeni antaisin, jonka vuoksi kärsin ja taistelin. Sinulle mä antaisin sydämen, jos sä otat sen.
Så det var Jari Sillanpää. Han sjöng om sagosottet, Satuinna. Sverige och Finland har alltid tillhört Europa. Men anslutningen till Europeiska unionen band oss ännu tätare till det europeiska beslutsfattandet. Själv förde jag med förändringsprocessen till en del som minister och till en del som oppositionsledamot i riksdagen. Ännu i början av 1990-talet utredde jag tillsammans med min svenska kollega justitieminister Laila Freivalds ärenden som berörde sovjetiska flygplanskapare som kom till våra länder från Sovjetunionen. Vi behandlade ETA-avtalet. Sedan kom riksdagsvalet i Finland. Regeringen byttes och jag fann mig som riksdagsledamot för ett oppositionsparti. Finland halkade in i en svår ekonomisk kris. Sovjetunionen upplöses i december 1991. Där följer jag sedan situationen ur ett helt annat perspektiv. Min synvinkel var Strasbourg och Europarådet. Den erfarenhet var mycket givande. Europarådet är det äldsta europeiska samarbetsorganet och skapades i dyningarna efter andra världskriget för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten. allt som står mitt hjärta nära. Önskan att bli medlem i Europeiska unionen var i Finland utbrett oberoende av partigränser, men det blev diskussion om tillvägagångssätten. När Finland och Sverige godkändes som medlemmar i EU 1995 blev jag igen minister och hade ansvar för utrikesministeriet. Framför mig låg 5 år av nära samarbete med statsminister Paavo Lipponen och republikens president Martti Ahtisaari. Utrikesministrarna i Europeiska unionen är nästan som något slags frivillig brandkår, alltid redo. Där lär man känna kollegorna. Jag hade glädjen att arbeta som utrikesminister både med Anna Lindh och med Lena Hjelm-Wallén. Jag känner också Carl Bildt sedan länge. Er nuvarande utrikesminister Margot Wallström är alldeles utmärkt. Samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitiken har varit synnerligen bra, liksom samarbetet för övrigt mellan våra länder. Nåja, det finns dock ett par undantag, nämligen ishockey och Eurovision Song Contest, eller Mello som den lär kallas här. Vi finländare gläder oss uppriktigt när vi vinner över Sverige i ishockey. Och visst tycker vi om ABBA, men varför är Sverige nästan alltid bättre slagermakare? Det är inte rättvist. Stopp, stopp, stopp. Det måste vara Waterloo. Förlåt, så som ni hörde, jag nästan övervann frestelsen att spela Hard Rock Halleluja. Fast den också vann Eurovision. Och överlägset. Jag heter Tarja Halonen, tidigare republikens president i Finland. Och jag är er sommarpratare idag. Statsbesöken är en viktig del av statsöverhuvudernas uppgifter. Vi får bevis på det varje dag i medierna. Finlands president har traditionellt avlagt sitt första statsbesök i Sverige. Jag minns mitt mycket bra år 2000. Jag var den första kvinnliga presidenten i mitt land, så också därför föddes besöket något grannare än vanligt. När sedan en svensk dagstidning kommenterade att min man och jag var som ett muminpar, hajade finländsk media till. Och handväskan var säkert så stor. Det kan hända att den svenska tidningen på sätt och vis försökte vara artig. Muminfigurerna är ju mycket omtyckta, tyckta också i Sverige. Men allt sedan dess har jag varit muminmamma också i Finland. Nå, värre kunde det ha gått. Förhållandet mellan våra länder är så gott att det också för en bra journalist kan vara svårt att producera en skandalhistoria. Fast nog har vi haft olika utmaningar. En del äldre människor lär fortfarande komma ihåg problemen med tidtabellen för anslutningen till EU. Var Finland informerat om den svenska tidtabellen eller inte? Om detta lär det fortfarande delade meningar. Vårt EU-medlemskap, i varje fall, är idag vardagligt, på gott och ont. Något sagoland är det ändå inte.
Oi jospa kerran sinne satumaahan käydä vois, niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. Vaan siivetönnä en voi lentää vanki olemaan, vain aatoksin mi kauas entää sinne käydä saa.
Det var Reja Taipale som framförde tango Satuma Sagulandet. Nu den blir hela tiden viktigare och viktigare, inte minst för den gemensamma värdegrunden och kulturen. Här spelar också språket en viktig roll. Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige är ständigt aktuella. Hur allmänt man talar svenska varierar mellan i olika delar av Finland. I kustområdena, inklusive Helsingfors, är svenska fortfarande en daglig företeelse. Jag är själv hemma från Helsingfors och min far, eller rättare sagt min mors andra make, som i praktiken var min far, var svenskspråkig. Vi talade inte svenska hemma, men jag var van vid att en del av mina nya släktingar talade svenska. Alldeles vanligt folk, inte något bättre folk, som ett allmänt uttryck för den finlandssvenska minoriteten som det finns lite fog för. Dessutom lärde jag genom min styrfar känna den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Finland. När jag var barn lärde jag mig att de svenskspråkiga kusinerna spelade handboll och de finskspråkiga fotboll. Idag har det jämnats ut åtminstone vad gäller fotboll. Och vet ni att nu spelar man också handboll i Kina. Någonstans i östra Finland, i hjärtat av Savolax, har man i praktiken inte stor nytta av svenska. I Finland har svenskan en i grundlagen tryckad ställning. Det är vårt andra nationalspråk. Därför garanterar lagstiftningen undervisning på svenska från förskola till universitet. I princip finns tjänster på svenska tillgängliga inom den offentliga sektorn och i stor omfattning också annars. I praktiken kan det förekomma problem på grund av minskande intresse för svenskan, även om tjänstemännen avlägger ett språkprov. För att trycka svenska ställning har det i skolorna varit obligatoriskt att delta i undervisning i svenska, så kallade tvångssvenskan. Nå, resultaten varierar. Det svenskspråkiga i Finland är idag ungefär lika många som dem som talar finska i Sverige. Det betyder cirka 300 000. Om vi talar om finskättlingarna i Sverige så det uppgår idag till över 700 000. Men det finskspråkiga ställning i Sverige har förbättrats sedan Sverige beviljade finskan ställning som minoritetsspråk. Det är dock långt ifrån en ställning som nationalspråk. Okej, för att återgå till statsbesöken som ingår i presidentens uppdrag för att skapa och stärka banden mellan nationerna, så är det inte mera särskilt intressanta enligt medierna. Undantagen är besöken till vårt östra grannland Ryssland eller därifrån till Finland som ständigt varit föremål för ett större politiskt intresse. Och särskilt president Vladimir Putin. Jag lärde känna honom något när jag i 5 år var utrikesminister under president Martti Ahtisaaris tid 1994-2000. Men relationen förändrades naturligtvis när vi blev kollegor. När jag som president träffade Vladimir Putin första gången hade vi ett långt introduktionssamtal. Därefter hade man kommit överens om att hålla en presskonferens med tid reserverad för anföranden från värdera presidenten. Därefter skulle värdera landets press få ställa en fråga. I Finland ställde MTV, som kan jämställas med TV4 i Sverige, journalisten frågade om Putin hade lovat ge tillbaka Karelen. Ja, tiden förändras. Den frågan ställs inte längre. En fråga som ofta ställs är vilka människor som stannar i minnet och varför. Svårt att svara kort. För man minns människor av så olika orsaker. Jag som ex-president i Finland och annars kände naturligtvis väldigt många människor, särskilt många finländare. Den första finska presidenten jag personligen träffade var Urho Kekkonen. Honom kände jag inte särskilt bra. Däremot var president Mauno Koivisto, som var presidenten 1982 till 1994, i många avseenden bekant och en person som stannat i minnet. Jag känner också hans fru Tellervo Koivisto väl, både genom hennes man och som egen person. President Koivisto, som avled i maj i år i en ålder av 93 år, var på många sätt en god vägledare för mig under en lång tid. Han förde många samtal med mig, särskilt om den politiska dynamiken i vårt närområde, ännu när jag hade blivit republikens president. Rakastan elämä, jag älskar dig livet, som nyss spelades, var hans favoritstycke. Och den framfördes av Georg Ots från Estland. Men också många andra politiker och personer jag samarbetat med har stannat i minnet. I den internationella verksamheten har de nordiska kollegorna varit lättare att ha att göra med än andra, tack vare samma värderingar. En av våra gemensamma idoler var och är Olof Palme. Inom Europeiska unionen, i EU, har man bara börjat bygga upp en liknande tradition. Jag följer fortfarande med det. Jag är ändå beredd att erkänna att jag efter min bana som aktiv politiker har varit med så mycket, särskilt i Förenta nationerna, i FN och dess fackorgan, att jag bland dem som arbetar där fått nya bekanta, till och med vänner världen runt. Till exempel FNs tidigare generalsekreterare Kofi Annan och Ban Ki-moon och nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres. Överallt handlar det om samarbete mellan människor. Därför tror jag att betydelsen av mänsklig kontakt kommer att bestå eller till och med stärkas, eftersom den moderna tekniken ger möjligheten till det. Internet går förbi traditionella medier inom informationsförmedling, men förhoppningsvis ersätter det inte dem helt, för ansvarsfrågorna håller först nu på att redas ut inom nätvärlden. De nya elektroniska medierna har fört med sig mycket snabbhet och gjort det möjligt med en större mottagargrupp än tidigare. Och å andra sidan kan en nätverklighet som delas bara av likasinnande på ett farligt sätt begränsa vår bild av den verkliga världen. Mediernas betydelse kommer också i framtiden att vara stor. Förhoppningsvis är människorna inte rädda för att delta i skötseln av gemensamma angelägenheter på grund av att privatlivet eventuellt störs. Vår gemensamma värld och hållbar utveckling behöver allt fler aktiva, modiga människor för att förverkligas. Män och kvinnor. Maria Lype och Valtteri Torikka framförde sången Stormskärs Maja, Myrskråd om Maja, som berättar om naturen men också om finska sisu. 12 år i Finlands president tjänstebostad Taudden är nog ett annorlunda liv, till och med för en erfaren politiker. Livet är strängt reglerat från morgon till kväll och från dag till dag. Även om servicen är utmärkt och människorna trevliga, var bristen på spontaniteten svår sak för både mig och min man. Vi måste ta beslut många veckor, till och med månader på förhand, om vad man tänker göra. Egen verkligt ledig tid finns det mycket litet av. Med tiden sliter det på en. Jag har varit tillsammans med Pentti Arajärvi mycket länge. Vi var ändå inte officiellt gifta under presidentvalskampanjen. Vi bodde i lägenheter som låg bredvid varandra. Under valkampanjen år 2000 kallade jag honom grannmannen. Det var verkligen fint att han flyttade med mig till Taunden, till presidentens tjänstebostad. Utan grannmannen, eller Pentti Arajärvi, som också officiellt blev min make, hade livet varit ännu mycket mer ensamt. Lyckligtvis har vi också efter det haft ett liv med våra barn och deras familjer och katter och hundar och så. Detta är livet. Och helt på tumman hand lever vi inte vårt dagliga liv. En kort tid efter att min mandatperiod som president löpte ut fick jag en katt av min tidigare ryske kollega president Medvedev. Hon heter Maggie och hon är en stor personlighet. Jag har liksom också min man länge varit med och arbetat för en bättre värld både i Finland och internationellt. Jag är gärna med om det också i fortsättningen. Jag är goodwill-ambassadör för en organisation som bekämpar ökenspridning. Kvinnornas arbete är där av stor betydelse, särskilt i Afrika. Likaså stöder jag FNs arbete för att förebygga naturkatastrofer mer effektivt och för att minska skadorna som det orsakar. Också här har det stor betydelse att kvinnorna får stöd. Svenskan Margareta Wallström, så alltså nästan namnet med er utrikesminister, har gjort ett fantastiskt arbete. Jag hade glädjen att vara med om att förverkliga Förenta nationernas millenniemål ända sedan det godkändes. Nu har vi fått en viktig fortsättning på dem. Målen för hållbar utveckling och verkställa klimatavtalet är stora saker för oss, men också speciellt kommande generationer. Jag hoppas att min erfarenhet är till nytta i det här arbetet. Jämställdhet mellan könen är ett av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessutom anses jämställdheten vara av central betydelse för att genomförandet av hela programmet ska lyckas. Vi nordiska länder är ett bra exempel på att jämställdhet mellan könen, som naturligtvis är en viktig fråga om mänskliga rättigheter, också för mycket annat gott med sig. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned up. Show me right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else leaves. 'Cause I've still got a lot of fight left in me. No, I've still got. Ja, det var Hillary Clintons kampanjlåt Fight Song. Och det var hon som sjöng var Rachel-platten. Jag minns bra när USAs president Bill Clinton besökte Finland 1996 med sin maka Hillary Clinton. I programmet för makan hade man lagt in möten med finländska kvinnoorganisationer och framgångsrika kvinnor. Hillary Clinton blev riktigt entusiastisk av vad hon såg. Också efteråt nämnde hon ofta sin erfarenhet av ett land där en kvinna kan vara president, statsminister, utrikesminister, försvarsminister eller inneha vilken annan ministerportfölj som helst, eller vara direktör för centralbanken. Idag skulle man kunna tillräcka till biskoppolisten. Det är riktigt bra och låt oss fortsätta på samma sätt. För den senaste tidens politiska utveckling visar också att inte ens ett bra system håller om man inte vårdar det. Betydelsen av jämställdhet mellan könen kan vi nordbo ibland glömma. När det är en så vardaglig sak att man inte alltid märker det, men brister i den märker man nog. I vårt samhälle finns saker att korrigera, men det är riktigt bra att jämlikhet har proklamerats som ett globalt mål för en Förenta nationerna. När jag år 2000 blev president var speciellt små flickor entusiastiska. Mer än vad jag hade väntat. Jag fick tusentals tackbrev och uppmuntrande brev. Sedan fick jag ett brev från en pojke som frågade om det är sant att pojkarna inte längre kan bli presidenter. Jag svarade naturligtvis att både flickor och pojkar kan bli president eller vad som helst annat. Det är jämställdhet. Tack att jag, Tarja Halonen, tidigare Finlands president, fått vara din sommarpratare idag. Sommaren är kort, men det är också livet. Låt oss komma ihåg att njuta av det. Vi är med just nu om det här ögonblick. Till slut vill jag spela Mumimamman Tove Janssons sång som är älskad också här i Sverige. Här är en bra fortsatt sommar och höst som börjar snart.
Det var Sommaren i P1 med Tarja Halonen. Producent Soili Hukkuna. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.